Stå upp och var ljus, det är från Jesaja 60. Ty ditt ljus kommer, eller har kommit, och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker ska övertäcka jorden och töcken folken, men över dig ska Herren gå upp. Hans härlighet ska uppenbaras över dig. Det är härliga verser. Och Jesus själv säger: jag är världens ljus. Och så bjuder han oss som följer honom också att vara: ni är världens ljus, säger han på ett annat ställe. I Amplified Bible, den engelska, så står det så här. Tycker jag var häftigt. Res dig upp från andlig depression. En som har haft, jag har haft depression, då vet jag att man sitter ner och man känner sig kanske både värdelös och förkastad. Man ser inget ljus framåt och man har heller inget att glädjas åt. Men när det här ljuset får lysa in i våra hjärtan så upplever vi en befrielse. När jag blev frälst, när Gud talar rätt in i mitt liv ifrån knark och depression, då mådde jag ungefär så här: jag ville ta mitt liv. Så talar han rätt in i mitt hjärta: gå nu sanningens väg, Janne, det ska inget fattas. Och jag kommer till Linnéhuset och på ett dygn så var jag förvandlad och fri. Och jag gick omkring och skurade och sjöng: lov och ära och pris. Det hade hänt någonting här inne. Det hade kommit ett ljus. Försök att förklara det den som kan. Men så var det i alla fall. Jesus kom in, han befriade mig från en total depression. En så totalt mörker. Och det är det här jag brinner för, att se människor bli befriade. Jag jobbar ju på Beteskeppet. Och vi har sett en del mycket mäktiga under ske med människor som får tag i det här. Ibland är det som ett senapskorn, ni vet, det kommer in. Och så får det näring och så förvandlas människor. Man ser i ögonen på dem, bara lyser. Vi hade en kille nu som fick flytta upp till Linnéhuset. Han är verkligen totalt förvandlad. Det är så här Herren har visat, att det finns många som är sårade och förvirrade. Och du känner det totalt utnyttjade och svikna. Och man har följt fel ljus. Man har trott det var Gud. Men det är oftast människors visioner man har följt. Och nu springer man kring ut i periferin och man undrar var eller vad jag ska göra. Och då är steg ett alltid: kom till Jesus. Så får han lysa upp i ditt liv. För då får du automatisk vägledning. Det är alltid så. När vi kommer till Jesus så börjar han lysa upp våra liv, våra hjärtan. Så börjar han att leda oss på ett mäktigt sätt. Paulus skriver i andra Korinthierbrevet 4 så här: den här tidsålderns Gud, han har förblindat de otroendes eller olydiga sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Kommer nog att sa förut, man har följt människor, man har följt ett fel ljus. Och Paulus säger sen i nästa vers: för vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och oss som tjänare för Jesu skull. Där har du skillnaden sen mellan villfarelsens ande och sanningens ande. Vad gör vi? Vilket motiv gör vi saker i? När det är sanningen som driver oss, då gör vi det för Jesus skull. Och det kommer alltid att sluta med utbränning om man följer något annat. Och det är där jag känner Herren vill röra vid våra hjärtan idag. Han vill föra in sitt ljus och tända lågor. Gud som sade: ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp i våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska kunna sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Och jag fick ett budskap som jag tror är till någon här. Och det är, jag fick till med denna tidsålders Gud har täckt över fönstret i ditt hus. Det är svart. Du sitter i ångest. Du tittar ut, solen skiner, men du kan ändå inte glädja dig åt någonting. Solen står i sin dagshöjd, så är du åt depression, men du kan ändå inte glädja dig. Det är som ett lock. Och idag säger Herren, så ska jag riva det här täckelset som är för fönstret, så att ljuset kan stråla in i ditt liv. Ty idag är frälsningens dag, befrielsens dag i ditt liv. Amen, det är han som gör det och inga människor. Det finns alltså två ljus som vi kan följa, och det ena, det kommer alltid att leda till utbrändhet och besvikelse, medan det andra ljuset du följer kommer hela tiden att bekräfta vem Jesus är. Du vandrar i tro, precis som Abraham gjorde, och du vandrar i hans fotsteg, och så kommer han att bekräfta när du går på den här vägen hela tiden. Ja, det är rätt, Janne, fortsätt ett par steg till, och du ser ingenting, och du ser ut som du är helt fel, och så går du några steg till, och så kommer bekräftan igen. Varför handlar Gud så här? Vi vill ju veta vägen långt fram. Nej. Det är ju våran lilla hemlighet då, som heter synd, singularis, som bor i oss, att vi vill gärna ta över firman själva om vi kan. Så därför tillåter han att vi är som små barn som han får leda fram i livet, eller hur? Satan vill alltså stänga våra ögon, men Herren vill öppna dem. Och Bibeln uppmanar oss noga. Lägg märke till nu vad jag sa förut om de här andarna, va? Villfarelsens ande, och sen har du sanningen, Guds ande. Villfarelsens ande vill att vi gör saker själv i våran egen kraft och lyser själva och så här. Mina älskare, 1 Johannes 4:1, så står det så här: tro inte alla andar, utan pröva andarna. Alltså vad det är för drivkraft som ligger bakom det vi säger och det vi gör. Många falska profeter har gått ut i världen, och då tänker många, de har gått ut i skogen eller någonstans. Nej, det här världen här, det står för kosmos, alltså i en annan ande. I Efesierbrevet 2 så står det att denna tidsålders Gud har också en ande som verkar i de olydiga, står det där. De har alltså kommit in i en annan drivkraft. Och 1 Johannes 4 så står det så här, att det här är intressant med tanke på såningsmannen, ni vet, han sår ju riket, och det säger han, det är inom er, och Guds rike kan vi inte se, men du kan uppleva det inombords, för det är ju rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. När jag blev frälst, ni vet, så var det ju något som hade kommit in på insidan. Det var så djupt, det var Guds frid och det var Guds glädje. Och framförallt så var det ju rättfärdighet. Frikänd. Här står jag med nya vita kläder inför tronen, och jag har inte förtjänat ett smack, snarare tvärtom, med mina synder och allt vad jag gjorde. Men han förlät mig i sitt blod och fyllde mitt hjärta med den heliga ande, det är nåd utöver nåd. Det är som nåd, så det är helt ofattbart. Helt ofattbart. Om man varit nu på skeppet och på LP och de här ställena, så ser man att ibland så lyser det till och människor blir förvandlade. Och då säger de så här, som de gjorde om mig. De ringde, pratade halva natten med han som var chef på Linnéhuset, så sa de, ja, kan han bli frälst, och kan vem som helst bli frälst, sa de. Nu pratar de hela natten, för de hade sett vad som hade hänt. Att den förvandlingen, det kan ingen människa göra. Det är så vi ska vara, va? Ska vara tända lampor. Jesus kan. Han kan. Då är det så här då, att nästa liknelse, va, om Guds riket, då handlar det om ogräs som sås bland vetet. Och lägg märke till nu att det som sås här ser exakt likadant ut som originalet. Det är det som är meningen med det här. Det kommer alltså ett falskt gudsrike mitt in ibland folk, och det ser exakt likadant ut som det äkta. Men kom ihåg nu vad det var. Elvor tog upp det här det första hon gjorde förut. Pratar jag och drivs jag om min egen sak eller tänds jag och drivs av Gud? Då står det så här, och det här är inte sant. 1 Johannes 4. Det är av världen, därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till den. Vi tillhör Gud, vetet alltså. Eller hur? Den som känner Gud, han lyssnar till oss. Han vill ha oss, han släpper in oss. Den som inte är av Gud, han lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens ande och villfarelsens ande. Jaha. Så ogräs predikar för ogräs och vete för vete, ja. Förstår ni nu varför när de kommer fram till och ser att det börjar ju växa ogräs här, ska vi inte dra upp det? Nej, sa Jesus, gör inte det, låt det växa till skördens tid. Och vad är skördens tid då? Ja, det är ju ändens tid. Det finns alltså en mening med det. För att ogräs predikar för ogräs och vete för vete. Det blir alltså två hus, va? Precis som i Matteus 7, det var det två vägar och det leder till två hus. Ser ni det? Det ena på sand och det andra på klippa. Och det märkliga är, kolla, att det finns nådegåvor i det som är byggt på sand. Det kan lura många. Under och tecken finns det på sandhuset. Guds rike under och tecken. Det är väl ungefär vad du ser predikas på vissa ställen, eller hur? Var vakna, vänner. Var vakna. Sker det för min skull eller för Jesus skull? Nu ska vi se. Vi behöver nytändning och förnyelse, jag skriver här. Och det gäller alla. Alla. Vi behöver möta Jesus dagligen. Och särskilt kanske i den här tiden så ligger framför, för jag tror den kommer att bli ganska tuff. Och då ser vi på ljusstaken i tabernaklet, då ser vi vinträdet och grenarna. Och det ser vi i bilden av Johannes 15, va? Om grenarna ska ha liv så beror det på stammen. Samma sätt gäller med ljus och eld, så beror det på mittpelaren i ljusstaken. Messias. Mittpelaren i den sjuarmade ljusstaken är alltså en bild på Messias. Vet ni hur man tände ljusstaken i vittnesbördet tabernakel? Det var exakt samma olja i varje lampa. Men alltså, lampan i mitten var en bild av Messias och han skulle tändas först. Sen skulle varje lampa tändas från den lampan med samma eld som brann i den lampan. Kan ni gissa vart ifrån du hämtade elden som tände lampan? Jo, på den här tiden så var det så här att man valde ett fullkomligt fläckfritt offer som undersöktes noga. Och när det offrades på altaret så föll det heliga eld från himlen och tände altaret. Och det står att den elden fick aldrig slockna. Elden föll därför att Gud bekräftade att detta offer behagade honom. Och vem tror ni jag syftar på? Jag syftar på Jesus. Jesus, han var det perfekta offret. Det var exakt samma eld som föll från himlen som översteprästen tände lampan med i tabernaklet. Samma eld. Prästen började alltid med att tända mittlampan i ljusstaken. Så tog han alltså lamporna för att tända de andra. Ser ni? Vinstocken och grenarna, va? Och så ser du ju lampan i mitten som lyser. Det är Messias, den smorde. Och så har du oss som världens ljus. Men det börjar alltid med Herren, va? Mitt lampan kallas på hebreiska för Shemash. Och det betyder min tjänare. Min tjänare. Den kallas även för Ner Elohim, Herrens ljus. Och man menade att detta är världens ljus. Ja, det är sådana bilder på Messias som du bara kan. Vet vad Jesus ropar? Jag är världens ljus! Och då brann de här ljusstakarna 15 meter högt när han ropade det. Och då undrade man, månne han är Messias så starkt? De visste ju allt det här. Vad som stod i, de har ju många profetier där det står min tjänare, va? Jesaja 53 är också en sån, min tjänare. Och vad sa Jesus? Alla som kunde detta måste ha hajat till när Jesus säger så här. Lukas 12, 49 och 50. Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Då var ljus och eld samma sak i princip. Nu har vi ju el så vi trycker på knappen och så blir det ljus. Men då var det tvungen att vara eld för att det ska bli ljus. Jag har kommit till jorden för att tända en eld. Och hur gärna vill jag inte att den redan vore tänd. Han längtade efter att lägga sig själv på altaret, med andra ord som det fullkomliga offret som han var. Och så skulle helig eld från himlen komma. Och tecknet på det var väl ändå att det rasade hela väggen där inne i templet. Och visade att det är fullbordat, det är klart. Samtidigt som lammet offrades, vet du vad som hördes då enligt traditionen? Trumpetljud. Du-du! På tempelplatsen så revs förhänget. Det måste ha blivit fullständig kalabalik. Vilken proklamation från Gud. Och jag kan inte begripa att man inte kom till tro fler. För vem kan göra fler tecken på att han är Messias än egentligen Jesus gjorde, nu när du vet vad judarna tror? Så är det nästan otroligt att man inte såg. Den är nästan helt otrolig. Och då ska du få se, när du går till Jesaja 42 så kommer den sån här profetia om min tjänare. Lyssna nu. Se min tjänare som jag uppehåller, min utvalde i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min ande komma över honom. Ja, det såg vi i dopet, va? Den du ser anden komma över och förbliva. Han är den Messias, han är Guds son. Han ska utbreda rätten bland hedna folken. Han ska inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa. Och sen kommer det något fantastiskt som jag predikar om nu. En tynande veke skall han inte släcka. Han skall i trofasthet utbreda rätten. Han talar om en lampa som nästan slocknar. Han talar alltså om det jag var inne på från början. Stå upp, var ljus, för ditt ljus har kommit. Eller elden är här. Elden har kommit. En tynande veke här refereras till en veke i en lampa som håller på att slockna. Det finns nästan inget ljus kvar. Men då kommer Herrens nåd och griper in och tänder lampan på nytt. Enligt den här profetian jag var inne på förut så finns du här som kanske känner total modlöshet, hopplöshet. Men Jesus kommer med sin eld. Och löftet gäller att han genom sin stora nåd ska fylla lampan igen så att den lyser upp. Det här gäller ju både privatperson, men det gäller också församling. Det är en profetia också till en församling som håller fast vid hans löften. För vi är ju en ljusstak. Varje församling. Nu vill jag ta er med till en profetisk tid som Gud visar. När jag förberedde mig och läste det här och såg jag, vilken symbolik. Vi ska gå till en lampa som håller på att slockna. Men Gud genom sin nåd börjar verka för att tända lampan igen. Vi ska läsa om Samuel som blev domare i Israel och som smorde David till kung. Det andliga läget i Israel just då var Total blindhet och synd i ledarskapet, och vi läser ifrån första Samuelsboken 3, vers 1. Pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren hos Eli. Herrens ord var sällsynt på den tiden, och profetsyner var inte vanliga. Det hände en gång, mens Eli låg på sin plats, hans ögon höll på att bli skumma så att han inte kunde se. Ett blindt ledarskap. Men Guds lampa hade ännu inte slocknat. Nej, det var en tynande veke, va? Eller hur? Men det är ju så här att Gud har ju förbund med oss. Eller hur? Det är ju inte bara det att du kommer till tro. Du insluts i ett förbund också. Med Herren och hans folk. Och det är det som är så underbart. Då finns det löften som står fasta. Och bland annat har du detta: jag ska inte utsläcka en tynande veke. Och Gud sa att jag ska inte släcka den här lampan. Guds nåd skulle verka fram i den tiden som Gud hade bestämt. Kan ni gissa vad Samuels mamma heter? Det vet ni, va? Hanna eller Hanna. Nåd! Nåd! Vi ska komma ihåg det här, att mitt i det stora avfall och liberalism och allt vad du kan kalla det som händer nu, så står det faktiskt så här om Gud. Att Guds nåd verkar och han är stor i barmhärtighet. Vi läser det från Klagovisorna. Det är ju Jeremia som skriver, och ni vet vad som hände, va? Templet förstördes, folket i Babylon. Och så står det så här: detta tar jag till hjärtat, därför har jag hopp. Herrens nåd, Hanna, är det att det inte är ute med oss. För det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. På hebreiska skulle du kunna översätta det här bildligt talat: nådens livmoder misslyckas aldrig. Vad härligt, va? Alltså, det Gud befruktar kommer han också och föda fram. Ingen kan stå i vägen för det Gud har tänkt att göra. Menas det då? Och det är en tydlig referens till Samuels mamma Hanna. Och varför handlar Gud som han gör? Han håller tillbaka Hannas födsel av Samuel tills det andliga förfallet har blivit totalt. Eller hur? Jo, det är så att det själiska kommer alltid före det andliga. För vi har ju en tendens att springa före Gud, va? Det är därför du ser så många utbrända idag. Man har följt falska ljus. Saliga de som väntar på Herren. Det kommer att bli slutsprunget. Och mycket det du ser idag, jag lovar det. För Gud går aldrig över sitt eget ord. I Samuels familj fanns det två mammor, så att säga, va? Elkana, som tydde Guds nitälskan, hade två fruar. Det var vanligt på den här tiden. Den ena hette Peninna och den andra hette Hanna. Och Peninna fick barn före, eller Peninna retade Hanna. Och det har väl ogräset och vetet också i det här, en bild på. Gud höll tillbaka nåden, och Hanna, vet ni, bad i templet och sökte Gud. Och varför Gud håller tillbaka, det vet ni. För vad händer annars? Jo, för då vill ju vi ha lite ära också. Därför våra löften, har ni tänkt på det, vad seg han är ibland. Men det gör han tack vare att han vet hur dåna vi är. Han håller tillbaka tills korset får verka i våra liv, så att han kan göra saker, använda oss. Sven Reichman sa en rolig grej en gång angående det här med nådegåvor. Tänk dig att du är nyfrälst och så ger Gud dig gåvan att lägga händerna på folk och alla blir helade. Skulle du klara det? Nej, snart skulle telefonen ringa. Och du kan åka hit och du kan åka dit och lägga händerna på folk. Tänk efter själv. Sen kommer pengar in i spelet och så vidare. Tack gode Gud att han ger oss det han har tänkt att ge oss när tiden är inne. När han vet att vi kan klara av saker utan att lysa i oss själva. Han håller tillbaka tills vi är mottagliga. Det tycker jag är underbart. Nådens livmoder misslyckas alltid. Är det därför du får se en kvinna i Uppenbarelseboken 12 som är havande? Det profetiska budskapet säger att det kommer aldrig att misslyckas. Nej. Kvinnan ska föda. Sion ska föda sina barn. Och i det löftet tror jag det ligger. Jag själv har fått löften om bönesvar angående mina släktingar. En del har kommit in på genom bönesvar blixtsnabbt. Men i det där havandeskapet tror jag våra böner ligger också. De ska bli frälsta, va? Våra nära och våra kära du ber för. Jag har själv fått ett löfte. De du ber för, Janne, i din släkt. De du lägger på mitt hjärta när du ber. De ska jag föra in. Ja, men hur ska det gå till det? Bry dig inte om det. Jag ska se till så de blir frälsta. Vad härligt. Han som styr allt. Han ska se till så de blir frälsta. De ska födas på nytt en dag. Underbart. Och då är det så här att då kan vi faktiskt tacka Gud. Vi tar trons öga, tackar Gud innan löftet fullbordats. Kan du se i Jesaja 54. Här ser du trons öga. Jubla du ofruktsamma. Jubla du ofruktsamma. Det var ju en förbannelse på den här dina. Men trons öga ser längre. Du som inte har fött barn, brist ut i jubel och ropa av fröjd. Du som inte haft födslovåndor, ty den ensamma ska ha många barn. Fler än den som har man, säger Herren. Hebreerbrevet 11:1 har vi en födsel till. Genom tron, samma tro, fick också Sara kraft eller nåd. Att bli mor för en avkomma fast hon var överårig. Hon litade på honom som har gett löftet. Ser du vad tro är? Tro är att lita på någon som har makt att göra precis vad han vill. Det är tro. Vilken underbar far vi har. Vi får lita på att han fixar det här. Nu ska vi ta en parallell har jag skrivit här. Första Korinthierbrevet 10 säger oss att Israels historia är lika med oss som har ändens tid in på oss. Det är väldigt intressant. Vi ser att en profetia i Bibeln kan uppfyllas både 1, 2, 3, 4 och 5 gånger. Men i stort sett så är det alltså en bild på oss som har ändens tid in på oss. Och jag vill ta er med då. Nu kan det här med ljusstaken. Man som är mitten, det är ju Messias. Nu vill jag ta er med till uppenbarelseboken. Där får alltså Johannes en uppenbarelse. Och då står det så här i vers 1. Gud visar oss vad som snabbt måste ske. För 1:1. Snabbt måste, på grekiska står det, vad som snabbt måste ske. Varför måste det ske? Ja, det står att det måste ske. Detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare. Vad var de nu? Ja, det var ju de andra grenarna som var tända med samma eld. Eller hur? Ja, de som inte brinner med andra ord, de ser ju inte detta. Nej. Han ska visa sina tjänare vad som först eller vad som måste ske snabbt. Kom ihåg nu att Messias i ljusstaken i början var den mittersta lampan. Det är genom hans ljus och eld som de andra sex lamporna, ska vi kalla dem för mina tjänare, ska tändas. Nu ska du få se det profetiska budskapet. Vi ser alltså profetiskt här vinträdet och grenarna som är rätt i honom. De andra sex lamporna är alltså hans tjänare. Så när Gud tänder lamporna och den tynande veken, så är det också en profetisk anda som reser sig upp. Som ser. Vad sa Gud att den helige ande skulle göra när han kom? Han skall överbevisa om synd, dom, rättfärdighet. Men så var det något annat han skulle göra också. Han skulle visa oss vad som komma skall. Så när han brinner så är det en profetisk ande också. Uppenbarelseboken 1 och 12 står det så här då. Jag vände mig om för att se rösten som talade till mig. Och när jag vände mig om såg jag 7 ljusstakar av guld. Och mitt bland ljusstakarna, mitt i varje ljusstake, eller mitt i ljusstakarna. Det kan betyda både och. Ja, nu vet vi vad det handlar om. Va? Mitt i varje församling så finns det en eldslåga som ser igenom varje hjärta, med andra ord. Det är det jag menar. Och jag fick se vem han var, va? Han hade ögon som eldslågor. Han ser igenom motiven i varje människas liv. Är det det som menas? Och sen nämner han 7 församlingar. Det här är profetiskt. Sedan sänder han alltså ett budskap till sina 7 församlingar och frågar vem som är hans tjänare. De andra 6 grenarna, va? Eller hur? Den som hör vad anden säger till församlingarna, pluralis. Den som hör vad Gud säger, med andra ord. Det är exakt det namnet som Samuel har. Det betyder den som hör Gud. Så på samma sätt som det var när lampan höll på att slockna i Silo. Silo är ju Messias, va? Den utsända. Så skall det vara bland hans församlingar strax innan Herren kommer. Vad var det Samuel sa när han hörde Guds röst? Tala, Herre, din tjänare hör. Ja, en lampa som var tänd, va? Just det. Tala, Herre, din tjänare hör. Nu börjar lampan tända som höll på att slockna. Vad var det Herren talade till honom om det första som hände? Jo, han talade om synd, rättfärdighet och dom. Vad var det anden skulle göra när han kom? Ser ni bilden? Och Gud dömde sedan Eli och hans hus. Ser ni bilden? De 7 församlingarna. Ur de 7 församlingarna ska jag hämta grenar som hör vad jag säger. Vad händer med de andra då? Ja, vad säger han till Laodicea? Gullig gull, kompis Jesus. Nej. Är ni med nu? Vad har vi fått för Jesus bland oss när vi kan fara upp i himlen 3 gånger i veckan och prata med en som är gullig? Det är inte bilden. Är ni med? Vad var det Jesaja såg? Han blev så rädd och så fruktan för Gud så han for handlös ner. Vad var det Johannes fick se när han fick se honom som var i mitten av ljusstakarna? Pang! Sen kände han en hand på sig som lyfte upp. Frukta icke. Jag är den första och jag är den sista. Jag var död men jag lever. Men däremot om du tittar i Korinthierbrevet och de här församlingarna där den här gnostiske Jesus kom in, så händer saker. Ja, där är de. Där möter de änglar och de möter Jesus. Och han är också tydligen den här kompis Jesus. Han är med i bilen, han sitter där och vi kan gulla med honom och så här va. Det är den gnostiske Jesus. Det är den som har kommit in. Men den Jesus jag pratar om här, det är den sanne Jesus. Han som vill tända din och min lampa. Det är det här vi behöver i våra församlingar. Vi behöver få in den sanne Jesus. För nu är det ingen lek längre. Vi lever på randen till hans tillkommelse. Och han vill ha en ren brud. Det kan du bara få genom ordet och anden. Finns ingen annan. Inget annat sätt. Jag vill rena min brud, va? I vattnets bad i kraft av ordet. Vad är vattnets bad? Ja, det är ju uppenbarelse. Vattnet står ju för uppenbarelse, men det står också för rema, som betyder när jag talar till dig personligen, då får du vatten. Och det gör han genom ordet. När människor talar till dig om dina synder, då binder det dig, eller hur? När jag var på Linneahuset hade rökningen kvar. Och det kom folk och sa, det där kan du väl inte göra som kristen? Hehe, vet du vad som hände då? Strunt i det här. Sen satt jag en förmiddag med en cigarett. Och så kom en helig ande över mig. Det behövdes inte ett ord, det behövdes bara ljus. Jag slutade direkt. Ljus var lika med eld. Eller hur? Så vi behöver inte hålla på och tjata så mycket på varandra om vad vi gör och inte gör. Utan när eld och ljus kommer, när Gud får tända sin lampa mitt i församlingen, då kommer ni få se på grejer. Då blir det rörelse. Halleluja, det är dit vi ska. En ren brud. Elvor och jag. Vi började på knä i Iliad-församlingen. Där jobbar vi med bön och undervisning. Vi börjar vid 9 på morgonen, slutar 3 på eftermiddagen. Det var bön och fasta. Ja. Vet du vad det första Herren visade oss? Det första Herren visade oss, när han började komma nära Jesus genom sin heliga ande, då kom han genom drömmar och han kom genom syner. Och vet du vad han visade? Dom över Guds hus. Ja, det stämmer väl exakt, va? Där han kommer så ska han visa er rättfärdighet, synd, rättfärdighet och dom. Vad är det de predikar på pingstdagen? Vänd om! Döps! Så ska ni få den heliga ande. Tänk om, döps, så ska ni få den heliga ande. Och nu ska jag visa någonting man gör idag som ett mycket effektivt sätt att släcka anden i församlingarna. Det står så här i 1 Thessalonierbrevet 5:19. Nu börjar vi förstå, va? Man väljer alltså vilka profetiska budskap du ska höra på. Du vill inte höra något om dom. Stäng dörren och släng ut dem. Du kan inte tala om dom. Nej. Den gnostiska Jesus är mycket snällare. Det får du säga. Det står så här. Släck inte anden. Förakta inte profetiskt tal. Det jag gör nu till er, det är profetiskt tal. Det här är vad jag ser Gud håller på att göra nu. Han håller på att gå till rätta med sitt hus. Det här är profetiskt tal. Ni får gärna kasta ut om du vill. Eller stänga dörren. Det är också ett effektivt sätt. Blockera dem som har något att säga. Dra ner rullgardin och vara kvar i mörkret om ni vill. Eller släpp in ljuset. Då blir det rörelse, det lovar jag. Då blir det rörelse. Och så talar Uppenbarelseboken om övervinnare. Övervinnare av vad? Nu måste vi ställa oss frågan, vad då övervinnare? Jo, om Gud tänder din lampa så är det ju agape det handlar om. Förstår, kärleken är en brinnande låga, den kan inte utsläckas. Eller? Eller ljus, det är precis samma sak. Den som vandrar i ljuset, han vandrar i elden, han vandrar i kärleken, han vandrar i tron. Det är precis samma sak. Men agape-kärleken, det betyder inte bara att Gud är så god och han är så god och han är så god. Ja, det är klart han är god, men det betyder att underordna sig en kung. Ser ni? Vi har fått en obalans i förkunnelsen. Vi måste ha tillbaka helig. Ja, han är jättegod. Han är min bästa vän. Ja, men han är helig. Han är fruktansvärd. Han är en förtärande eld. Men han är underbar. För jag lever i ljuset, hoppas jag. Är du med? Du kan inte bara ha den här Jesus som bara är. Utan du måste ha heligheten tillbaks igen. Och det blir den här elden får tändas. Alltså jag håller med om att Gud är god. Det är inte det. Han är god. Han är underbar. Men vi måste ha båda delarna. Och då står det så här. Detta är kärleken till Gud. Att vi vaktar på hans bud. Hans bud är inte tunga. För allt som är fött av Gud besegrar världen. Allt som är tänt av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Vem kan besegra världen utan den som tror att Jesus är Guds son? Den som är tänd av kärlekens låga från, kommer ihåg vad man tände altaret eller lampan ifrån? Altaret. Nu ser du Jesaja, va? Och ängeln hämtade ett glödande kol från altaret och rörde mina läppar. Och läppar och hjärta på hebreiska ungefär samma sak. Där ditt hjärta är fullt av, det talar dina läppar. Alltså, på hebreiska är det samma sak. Och då säger Herren, idag har jag tagit bort din missgärning. Sen kanske det blir andra motiv. Förstår ni? Vad hade han predikat i 5 kapitel innan? Han hade kanske predikat för sin egen skull. Men nu säger han, vem ska jag sända, säger Herren. Herre, sänd mig. Sänd mig. Jag tror han har skiftat motiv. Ja, Herre, jag vill gå för din skull. För din skull vill jag gå. För något år sedan hade jag en dröm. Jag ska bara ta det här snabbt. Jag drömde att den himmelska lampan heter det här som överskrift. Jag har lagt ut hela studiet på hemsidan så ni kan följa där. Jag drömmer en natt att Elvor och jag kom in där under en skarp lampa som sänkte sig ner från himlen. Skenet var så oerhört kritvitt och starkt. I en vingård vid sidan om fanns det fientliga huggormar och de sken med ett jättekonstigt yttre sken. Men invändigt var de mörka och tomma. Sen visade Herren en spikrak väg som gick rakt fram. Och när vi börjar gå på den här smala vägen så kommer det en röst ifrån himlen som säger: jag ska uppväcka fiendeskap mellan kvinnans säd och ormens säd. Kommer någon att säga förut om ogräset och vetet? Jag tror det har börjat. Ogräset kommer att gilla ogräs. Och vete kommer att gilla vete. Och sen kommer man att dras till det man vill höra. De är av världen. Därför dras man till det som är världen. Men vi som känner Gud, va? Vi kommer ju hit för att ja, vi känner ju Gud. Så då lyssnar vi på en som känner Gud. Ser ni vad som händer? Det är därför han säger dra inte upp ogräset. För ogräset kommer att predika för ogräset. De kommer att samla ihop sig själva. Helt automatiskt. I det rike som de förkunnar. Kom ihåg nu. För ungefär 10 år har kristenhetens budskap sakta förskjutits till, från evangelium om frälsning till evangelium om Guds rike. Då kommer du höra Guds rike, så som i himlen såg på jorden nästan överallt. Lägg märke till och prova budskapet, vad det är man menar. För liknelsen säger att ogräset ska vara en kopia på Guds rike. Idag har vi här fått höra, hoppas jag, det sanna evangeliet. Att Jesus vill tända oss, tända våra hjärtan. Jag vet, vi har tid för bön sen. Vi har tid för bön, ja. Ska vi be för varandra innerligt? Gud, jag vill vara med. Jag vill vara en gren. Jag vill vara med dig. Jag vill brinna för dig, Jesus. Och nådens livmoder misslyckas aldrig. Han släcker aldrig en tynande veke. Vilket löfte. Bara vi vill ta ett steg mot honom, så ska du få se. Elden ska få brinna på nytt i ditt och mitt hjärta. Och depressionerna ska få flyga all världens väg. För han som bor i dig, han är mycket, mycket starkare och större än han som bor i världen. Det är sant. Amen. Nu ska jag be här. Käre Jesus, Herre, jag vill be också för den här personen som jag ser framför mig, Herre, som sitter i ett sånt betryck, en sån depression, som ser ut men inte ser någon framtid. Herre, jag ber att du kommer just till den personen, Herre, med din heliga ande. Och att du befriar och löser, Herre, att du kommer och flyttar in med ditt, tänder din eld, Jesus. Tack, Herre, för befrielse och din nåd. I Jesu Kristi Nazarens namn. Amen.